På grund av ett litet tekniskt missöde så bröts sändningen mitt i predikan, så vi fortsätter med en ny videotagning här mitt i predikan över Romarbrevet kapitel 7, vers 7 till och med kapitlets slut. Och jag hade kommit fram till det avsnitt i predikan där jag talar om att lagen dödar. Utan lag är synden död, skriver Paulus. Med detta menar han inte att synden inte finns där inte Guds lag är klart uttalad och uppenbarad, som till exempel i de 10 budorden. En sån tanke har han redan motsagt i kapitel 2, där han skriver i verserna 14 och 15. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Paulus hade också i Romarbrevet 1:20 hänvisat till Guds egenskaper som är uppenbarade i skapelsen och sagt att på grund av dem är hedningarna utan ursäkt. Det Paulus vill säga är istället att syndens verksamhet är annorlunda där Gud inte har uppenbarat konkreta bud. Vi skulle kunna omskriva orden utan lagen är synden död med orden utan den uppenbarade lagen med dess konkreta budord är synden slumrande, vilande i overksamhet. Synden finns hela tiden där, men den behöver en tydlig lagens markering, en gränsdragning för det tillåtna, för att genom överträdelse klart visa sig som synd. Därför kan Paulus skriva att lagen, Guds budord, gav upphov till, erbjöd synden tillfälle. Så var det i Paulus liv, vilket han just skildrat i vers 8. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Vi kan ta ett enkelt vardagligt exempel för att komma åt vad Paulus menar. På en för allmänheten tillgänglig nymålad vägg sätter målaren vanligtvis upp en skylt. Nymålad, rör ej. Skulle ingen skylt hänga där, skulle ingen komma på tanken att gå fram och peta på väggen. Men just för att skylten hänger där måste folk göra det. Åtminstone frestas de att göra det. Att så sker är inte skyltens fel, utan de sjuka, fördärvade människornas fel. Så kan det alltså komma sig att den instruktion, det bud, som var ägnat att vara till hjälp och skydd i själva verket är den utlösande orsaken till fingeravtrycken på den nymålade väggen, eller att synden väcks till liv hos människan. Hos Paulus var det så. Budet som tillkännagav Guds vilja gjorde att synden fick liv i honom och han dog. Han fortsätter att skriva i vers 10-12. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är alltså synden och inte Guds lag som är roten till det onda. Synden bedrog Paulus. Frestelsen att begå synd innehåller alltid olika förledande, bedrägliga försvarsargument. Alla andra gör det. Ingen kommer till skada av det. Det skänker så stor njutning. Det är helt nödvändigt om man överhuvudtaget ska överleva i en mörk, i en i synd fallen värld och så vidare. Frestaren erbjuder alla möjliga förföriska argument för att uppmuntra till att överträda buden, ända tills syndaren har fallit i fällan. Frukten av överträdelsen blir sen den uttalade dödsdomen, det rättvisa straffet för att synda mot Guds i lagen uppenbarade vilja. Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 15:56 att syndens makt kommer av lagen. Och lagen visar sin makt när den dundrar. Syndens lön är döden, som vi hörde i Romarbrevet 6:23. Lagen, som alltså gavs till att vara en hjälp, visar sig medföra död. Som vi sett visar Paulus tydligt att lagen inte är orsaken till det onda. Det var ju synden som bedrog honom och dödade honom. Lagen, skriver Paulus, är helig, och budordet heligt, rätt och gott, vers 12. Lagen är alltså god, men man kan ändå inte komma ifrån att den bringar död. Paulus känner att han måste ta upp den frågan till ytterligare behandling och fortsätter därför i vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden, för att den skulle avslöjas som synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Paulus förnekar inte att lagen dömer syndaren till döden, men även denna dödsdom tjänar ett gott syfte. Den visar hur allvarlig synden är, och därmed framkallar den ånger och blir ett led i omvändelsen, som består av två delar: ånger och tro. När jag ser den vida, avgrundsdjupa klyftan mellan vad Gud begär av mig i sin lag och vad jag gjort i mitt liv, inser jag verkligen hur syndig jag är och i vilken dödsfara jag svävar. Jag är ju på väg mot helvetet. Jag behöver hjälp. Jag behöver en frälsare. Lyckligtvis finns det en frälsare för alla människor: Jesus Kristus. Lagens uppgift är alltså en annan än att rättfärdiggöra och ge liv. Den överbevisar människan om synd och driver synden till dess höjd. När Gud rättfärdiggör människan är det uteslutande fråga om Guds gärning i Kristus. En kristen är fri från lagen därigenom att han blivit förklarad rättfärdig, helt utan lagens medverkan. Behovet av en frälsare försvinner inte när man blir kristen. Det är inte så att omvändelsen, tron på Jesus, ger oss en ny start, nollställer oss, så att vi nu med den helige andes kraft kan börja leva ett heligt liv i enlighet med Guds lag och bli rättfärdiga av oss själva. Nej, nej och åter nej. Eller verkligen inte, megenoito, som Paulus skulle ha sagt. Att hävda något sånt är ingenting annat än att på nytt, genom bakdörren, föra in lagen som frälsningsväg. Det avsnitt vi nu kommer till, verserna 14 till och med 25, fyller den oerhört viktiga funktionen att visa att lagen aldrig någonsin, under inga förhållanden, kan vara en frälsningsväg, inte heller för den redan kristne. Den avslutande delen av predikan kommer alltså handla om fortsatt synd i den kristnes liv. Det är genom tron på Jesus som vi mottar frälsarens fullkomliga rättfärdighet som Gud tillräknar oss. Gud ser på den troende som helt och hållet helig för Jesus skull. Rättfärdiggörelsen är ett Guds eget verk och är redan åstadkommen. Den är inte en fortlöpande process som gradvis fullbordas hos den troende, utan Jesu fullkomliga rättfärdighet får den kristne vara insvept i hela livet, allt ifrån dopet. I Galaterbrevet 3:27 skriver Paulus: alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Samtidigt är den kristne alltjämt syndare, eftersom den gamla naturen, köttet, fortfarande finns kvar. Den kristne är alltid helt och hållet rättfärdig i Kristus genom iklädandet av hans rättfärdighet, men samtidigt syndig i sig själv. Luther kallade detta för simul justus et peccator, på samma gång rättfärdig och syndare. Det nya trons liv som börjat spira hos den kristne är ändå hela tiden ett liv i vardande, i mognad och tillväxt. Denna process kallas helgelse och sker genom ett ständigt, allt rikare mottagande av evangelium. Den kristne får uppleva allt mer av Guds nåd och godhet. Helgelsen handlar alltså om växt och mognad. Och detta i sig antyder ju att den är ständigt pågående. Den blir aldrig fullbordad på jorden. Det kristna livet kantas hela tiden av synder och misslyckanden som vi ständigt får bekänna och be om förlåtelse för. Att det är på detta sätt i våra egna liv borde inte förvåna oss, eftersom det även var så i den store aposteln Paulus liv, som vi nu ska se i avslutningen av kapitel 7. Paulus börjar med att beskriva sitt kristna liv i dessa verser, vers 14 till och med 17. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Som tidigare nämnts har det varit många och ingående diskussioner mellan bibelforskare om vem jag är i detta avsnitt. Talar Paulus om sitt tidigare fariseiska jag? Eller talar han om sitt nuvarande kristna jag? För att mycket kort redogöra för de båda sidornas argument är huvudargumentet för att Paulus talar om sitt tidigare oomvända jag, att han talar så nedsättande om sitt liv. Kan man verkligen säga om den kristne, som Paulus gör i vers 14, att han är köttslig, såld till slav under synden? Har inte anden tvärtom, som vi till exempel sett i kapitel 6, brutit syndens makt hos den kristne, så att han verkligen kan göra det han vill säga Guds vilja? Jo, menar man från detta håll och hävdar att det alltså måste vara om sitt gamla, oomvända jag Paulus talar. Huvudargumentet för att Paulus talar om sitt nuvarande kristna jag är för det första att ett förutsättningslöst läsande av Romarbrevet naturligt ger vid handen en sån uppfattning. Nyss, i vers 7 till och med 13, talade Paulus om något förflutet, men nu talar han om något närvarande, eftersom han övergår till presensformen. Sen, och det är Luthers huvudargument, säger sig Paulus ha en vilja att göra det goda. En sån vilja, menar reformatorn, finns inte förrän efter på nyttfödelsen. Jag är liksom Luther och även Augustinus övertygad om att Paulus här talar om sitt på nyttfödda tillstånd. Och den följande utläggningen kommer förhoppningsvis att klargöra det. Nyckeln till att förstå Paulus tal i vers 14 till och med 25 är att hålla den kristnes två naturer i minne. Han är både kött och ande, både gammal och ny människa. Detta innebär att den kristne, fastän en ny andlig människa, alltid är behäftad med den gamla syndfulla naturen. De båda naturerna ligger i strid med varandra och den kristne bär dem inom sig och kommer så att göra så länge han lever på jorden, såvida han förblir en kristen. Upphör striden och det blir lugnt och fridfullt, betyder det att köttet har segrat och vi står inför ett fullbordat avfall. Att betrakta den kristne på detta vis stämmer mycket väl med vad Paulus skrev till församlingen i Galatien. I Galaterbrevet 5, vers 16 och 17 står det: vad jag vill säga är detta, vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Förstår vi denna dubbelhet hos den kristne, har vi inte några svårigheter att förstå att Paulus kan skriva som han gör om sitt på nyttfödda jag i verserna 14 till och med 25. Han är född på nytt, men samtidigt en syndare i tankar, ord och gärningar. Vi ska ändå komma ihåg att fastän den gamla och den nya människan finns sida vid sida, är de inte ändå av samma dignitet. Den kristne identifierar sig med den nya människan. Det är denna, inte hans gamla människa, som är hans sanna jag. När Paulus säger jag i detta avsnitt är det genomgående den nya människan han syftar på. Utom vid ett tillfälle i vers 18. Men då poängterar han särskilt att det är sin kötsliga människa han syftar på. Det stället blir alltså undantaget som bekräftar regeln. Eftersom den kötsliga naturen häftar vid Paulus måste han erkänna att han fortsätter att synda dagligen. Ja, den gamle Adams grepp om honom är faktiskt så hårt att han kan beskriva sig som såld till slav under synden. Men detta innebär inte att Paulus står under syndens herravälde, att han domineras av synden. Kapitel 6 handlade ju om motsatsen, att syndens herravälde bröts genom Kristi död och att den kristne blivit delaktig i denna befrielse genom sitt dop. Synden regerar inte i Paulus liv, men den dyker gång på gång upp och gör sig gällande och tillintetgör till och med Paulus bästa avsikter. Han måste konstatera i vers 15: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. I vers 16 skriver Paulus: och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Det här kan låta lite kryptiskt, men innebörden kommer fram om vi minns att Paulus fortfarande försvarar lagen som helig, rätt och god. För att tydligare få fram meningen skulle vi kunna omskriva vers 16 så här: om jag verkligen inte vill göra det jag faktiskt gör, samtycker jag genom min ovilja till att lagen är god. När Paulus inte vill göra de onda saker som Gud förbjuder, erkänner han ju samtidigt att Guds lag och budord är goda och riktiga. Men hur ska vi då förstå att Paulus fortsätter att synda när han vet att Gud förbjuder det och dessutom erkänner att Gud har rätt när han förbjuder det? Paulus svarar i vers 17: men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Detta är inte någon billig undanflykt från Paulus sida, ett raljerande över hans svaga, dåliga natur för att försvara synden, utan en saklig beskrivning av hans belägenhet. Paulus är en ny skapelse, helt i samstämmighet med Guds vilja. Han vill göra alla de saker Gud vill att han ska göra. Hans nya jag, hans inre människa, som han kallar det i vers 22, gläder sig över Guds lag. Men samtidigt häftar det onda, olydiga köttet vid honom. Problemet finns alltså inte hos den kristnes nya natur eller hos Guds lag, utan i synden som fortfarande lever i det gamla köttet, som varken Paulus eller någon annan kan bli av med. I vers 18-20 skriver Paulus: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Dessa verser utgör en nära parallell till vers 15 till och med 17. Men med ett undantag. Paulus identifierar sig här inte med sitt nya jag, utan med sitt gamla kötsliga jag. I detta kött bor inte något gott. Man kan inte säga: i en kristen bor inte något gott. Till sin nya natur är ju den kristne fullkomligt helig, lika behaglig inför Gud som hans älskade son Kristus, vars rättfärdighet han ser när han ser den troende. Det är endast den gamla, kötsliga människan som Paulus här syftar på. Paulus avslutar nu kapitel 7 med att sammanfatta den situation han, liksom varje kristen, befinner sig i verserna 21 till och med 25. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Det grekiska ordet nomos förekommer 5 gånger i verserna 21 till och med 23. Och det översätts i folkbibeln genomgående med lag. Det är inte fel att göra så, men Paulus använder här ordet nomos, lag, i 3 olika betydelser. Han använder ordet dels i betydelsen mönster, dels i betydelsen lag, det vill säga budord, och dels i betydelsen behärskande makt. Om vi använder dessa olika översättningar av nomos blir verserna 21 till och med 23 enligt följande. Jag finner alltså detta mönster. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag ett annat mönster som ligger i strid med den behärskande makten i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens behärskande makt i mina lemmar. I den kristnes liv är det verkliga jaget det nya jaget. Detta nya jag gläder sig över Guds lag och vill göra Guds vilja. Men synden står i vägen och förstör den kristnes allra bästa föresatser. Detta är naturligtvis oerhört frustrerande. Och med Paulus kan vi alla ropa: jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men för både oss och Paulus finns lösningen på denna vånda. Den heter syndernas förlåtelse på grund av Kristi fullkomliga offer. Så som en som förtröstar på detta löfte om fri och fullständig förlåtelse utbrister Paulus: Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Paulus förtvivlar alltså inte, men han avslutar ändå detta kapitel om friheten från lagen med en realistisk beskrivning av sig själv och varje annan kristen. Som vi ser i andra hälften av vers 25. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Fullständig helgelse är inte möjlig här på jorden. Men i himlen kommer hela den återlösta skaran att vara fullständigt helgad. Eja vore vi där. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.